En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Och hälsar er välkomna till Sportbladets Premier League-podd ännu en gång. Det är tisdag, mitt namn är Patrik Syk, mitt emot med Stickade Karlsson. För er som förväntade er Erik Niva med här idag så fick vi efter tuffa förhandlingar bubba om lite grann. Så att, vill ni lyssna på honom får ni lyssna på Sillypodden från igår. Men nu ska vi prata Premier League och då klarar vi oss alldeles utmärkt med bara oss två, eller hur Kalle?
Ja, vi får lösa det på något sätt.
Ja, det ska nog gå.
Spela enkelt i sidled.
För den här helgen gav sig ju liksom det, alltså ämnena vi ska prata om idag, det var inte svårt att göra ett körschema då, kände jag. Det finns en del punkter att ta upp. Och vi börjar på söndagen och allting som hände då. Det var ju Liverpool mot Manchester gånger två, bara en sån sak. Och det största utropstecknet var ju förstås Evertons 4-0-kross utav Pep Guardiolas Manchester City, som ju är ute på en riktigt rejäl kräftgång. Hur ska vi förklara det här?
Jag vet inte om det går att förklara riktigt, mer än att alltså, om man tittar på deras senaste månader så kan man konstatera att laget är obalanserat, defensiven krackelerar, Claudio Bravo räddar knappt en boll.
Han har knappt gjort en räddning alltså.
Alltså på hans senaste 20 skott han släppte in 14, tror jag.
Det är inte
vilket
bra.
Vilket är en procent, räddningsprocent som inte är så smickrande. Men det som är svårt att förklara, det tycker jag, att det här laget kunde se ut som mästare redan i augusti och spela drömfotboll en bit in i september, och några målade ut dem till klara ligavinnare redan då. Och att det från det har raserats så till den här graden, att de blir överkörda mot Everton och laget hänger inte ihop och stjärnorna levererar inte. Det var ingenting jag såg framför mig. Jag sa ju där i början av ligan att de kommer att tappa och det kommer att bli jämnt och så vidare. Men jag såg ju fortfarande City som en given titelkandidat och min favorit i titeln. Men jag såg inte framför mig att det skulle bli krig om fjärdeplatsen, vilket det ser ut att bli nu.
Det var en intressant spaning som någon gjorde inför den här säsongen, och man trodde att slaget mellan Pep och Mourinho skulle bli slaget om Europa League-platsen. Så var det inte många som hade trott på det.
Nej, alltså snacket i somras var ju verkligen att med tanke på hur de röstade upp båda Manchester-klubbarna, att slaget om ligatiteln snarare skulle stå mellan Manchester-klubbarna. Men ja, som det ser ut nu så finns det ganska mycket i City-bygget som behöver repareras. Och framförallt den där defensiven och hur de ska göra det, det har jag inget svar på faktiskt. Utan det kräver nog en sommar innan de får ordning på det. Sen blir de ju väldigt, alltså, blir väldigt utsatta när de spelar som de gör. Tappar man bollen, det blir väldigt klara chanser för motståndarna. Som första målet till exempel, där som Lukaku gör. Bolltapp på mitten, omställning, och då blir det de där klara chanserna.
Fin boll av Tom Davis.
Och det är det där som är skillnaden där, att Pep i Barcelona, då hade han klassfötter där bak som slog de där upp spelen. Och i Bayern hade han också det. Och nu är det Gael Clichy som ska stå och smacka upp den där bollen på fötterna mellan linjerna hos motståndarna. Och då åker du på de där omställningarna.
Det fick han knappt göra när han var som bäst i Arsenal.
Nej.
Det var ju andra som skötte den uppgiften även där. Och Tom Davis ska vi komma in på.
Ja, det
tycker jag. Den nya kelgrisen. Men man ska också komma ihåg att Everton för inte så länge sedan också utmålades som en krisklubb, och Koeman var ifrågasatt utav fansen, inte minst för den där röda julgranen som man hade dekorerat. Det fick han ju äta upp. Det var ju ganska roligt. Man får tydligen inte hänga röda kulor i Everton julgranen, för då är man Liverpool supporter. Han sa ju också att han höll Liverpool som favoriter till titeln.
Ja, det får man inte säga.
Nej, det får man heller inte säga.
I den blå halvan av Liverpool.
Nej, då blir det jobbigt. Men jag tror att de flesta har förlåtit honom nu efter de senaste tiden. Så efter derbyt där var det ju kämpigt.
Ja.
Minst sagt för den gode Koeman. Men nu ser han ju ut att ha fått ordning på skeppet igen. Även att man förstås har för många poäng upp till, jo, men till dit man, alltså om man hoppades utmana om någon slags Europa-spel och sådär, va, så är det för många poäng. Va, så att, men
blir ändå en ganska avslagen vår för Everton. Men det är klart, levererar de sådana här insatser så det blir ju plåster på såren. Det är ju andningsro och liksom framtidshopp på något sätt.
Och nu med Schneiderlin på väg in kan
ersätta in i den här matchen här.
Ja, precis. Ersätta en åldrad Gareth Barry på den positionen. Är ju en uppgradering, får man verkligen säga.
Det blir ett fysiskt mittfält där med Schneiderlin och Barry är kvar såklart. Och Tom Davis som också är alltså en väldigt hårt arbetande spelare.
Ska vi ägna några minuter åt Tom Davis?
Ja, men det tycker jag.
Det var en ny bekant för mig, inte för den här helgen men för några veckor sedan. Han kom ju in där bland annat i derbyt mot Liverpool. Lite förvånande var det många som tyckte då, man slänger in en 18-åring i en sån här match, han ska komma in och försöka göra någonting. Såg redan då ut som en ung herre med omåttligt mycket självförtroende. Alltså hela löpningen upp till det som sen blir målet som han gör, när han liksom utmanar två stycken City-försvarare, klackar med sig bollen fram, hittar vägar för att ta löpningen. Alltså det är mycket klass på en gång.
Ja, och det känns som att det där är ingenting som han gör första 10 minuterna i en sån här match, utan det där gör han på rus när han vet att han har redan gjort en väldigt bra insats. Han kan luta sig tillbaka på att han har gjort det väldigt bra, laget leder, han har växt med uppgiften under matchens minuter. Nu är det andra halvlek, matchen är avgjord.
Ja, det står 2-0.
Och han liksom har bara på en eftermiddag gått från att vara liksom en nobody till att liksom växa i den här kostymen i Premier League. Och då liksom känner han att det finns utrymme för att klacka sig förbi på det där sättet han gör. Han ramlar, han reser sig upp och han chippar in den som om han var liksom skyttekung i ligan. Det var ju en fantastisk story. Och ingen slump att det är Everton, utan vi har ju sett de där unga spelarna slå igenom i Everton tidigare. Och jag såg någon statistik där Sky Sports hade gjort något på att de är den klubben i Premier League som har flest brittiska tonårsmålgörare i Premier League. Och det tycker jag är en statistik som man ska vara väldigt stolt över.
Ja, verkligen. Han spelar ju med omåttligt mycket självförtroende. Men det är också hans boll där som öppnar upp för första målet.
Ja, absolut.
Fantastisk djupledsboll ner till vem var det nu då? Det var väl Mirallasa som sen spelar in den till Lukaku. Fint mål, men svagt försvarsarbete ska ju sägas i det. Även om bollen går på ett snöre med få touch.
Men det är kul med Tom Davis här, att det är en egen produkt. Det är en spelare som har växt upp på Goodison. Det är en spelare som har släktband in i klubben med morbror Alan Whittle, som har spelat för klubben och vunnit titlar med Everton. Det vore ju såklart fantastiskt om nästa generation då i släkten får vara den som återigen tar Everton till en trofé här i framtiden. Det är ju lite liksom den här typen av spelare som Everton skulle behöva. Eller inte lite, det är mycket den typen av spelare. Barkley skulle ju bli den. Han har ju inte liksom växlat ut till att bli den spelaren. Det kan han ju fortfarande göra, för han är fortfarande ung. Han är bara född 93, Barkley. Och han har ju dessutom också haft en stigande formkurva de senaste veckorna.
Jag minner väldigt mycket om hur det ser ut när Barkley slog igenom. Det var ju den här typen av insatser och matcher vi såg.
Ja, precis. Men man vill ju ha den där spelaren som mentalt klarar av att vara symbolen och liksom hoppet för en klubb. Och just det här med att han är Everton through and through. Det betyder ju så mycket idag när det är så få spelare som är egenfostrade. Och jag menar, fatta vad det skulle betyda för Everton att få sin egen liksom symbolspelare så. Som kliver in egenfostrad, kliver in, starta varje vecka på mittfältet, sliter som ett djur, springer runt med det där hår, svallande håret och det där skägget som är 5 plus minst. Och
vem har sånt skägg när man är 18?
Nej, ingen har det. Det är, jag har aldrig sett det på en 18-åring tror jag. Nej, men det skulle ju betyda så mycket för den här klubben. Så man hoppas ju verkligen nu att han bara tar fart här och flyger vidare.
Ja, och att liksom tillsammans med Ross Barkley, som också är liksom en Liverpool lad verkligen. Och,
precis.
Kunna få bygga med, för ändå säga någonting om Merseyside som fortsätter producera fotbollsspelare.
Ja, nu kommer de på löpande band här.
Ja, det finns ju nästan en scouser i varenda Premier League-trupp, känns det som.
Sen var det kul, vi ska inte glömma Ademola Lookman som hoppade in och gjorde mål. Nej, också.
Absolut.
Ytterligare ett nytt namn i Premier League som vi kommer få höra talas om mer. Han köptes ju för ganska stora pengar faktiskt från Charlton. Det var ju i alla fall 80-85 miljoner.
Det var, minns att vi höjde på ögonbryna då när han köptes.
Det var sommaren, ja. Men ja, alltid kul när nya unga fint, spelare presenterar
fint avslut.
Sig. Absolut.
Precis som man ska göra i den läget. Det är bara trycka allt man har i bortre.
Det var väl mellan benen han tryckte den, om jag inte minns fel. Det var väl Miralas som tryckte den i bortre. Ja, det gick mellan benen, Lookmans skott.
Okej, okay, jag blandade ihop målet. Men krisen i Manchester City känns ju som att den fördjupas. Och nu till helgen så ska man möta Tottenham. Och blir det en ny förlust där, då ser det ju ganska tufft ut för City.
Ingen kul match att ha för dem. Samtidigt så det är lite där när man dömer ut lag och sådär, då är det nästan tacksamt att ha en toppmatch som man kan tända till och liksom kraftansamla till. Och det skulle inte förvåna mig om de spelar fantastiskt i helgen. Och
de har ju alla spelarna till det. Det finns ju
är det ju. Och nej, det hade inte förvånat mig om de slår tillbaka redan i helgen.
Det spelades ytterligare en intressant match på söndagen. Den mellan Manchester United och Liverpool. Fick vi också se en 18-årig Liverpool-grabb. Ganska överraskande. Lite mer överraskande än kanske Tom Davies. Det var Trent Alexander-Arnold som fick kliva in på högerbacken och ställas mot en formstark Anthony Martial i sin Premier League-debut efter att Nathaniel Klein dragit bort sin skada.
Men du som där på förhand sådär, vem hade du räknat med som högerback innan laguppställningen kom och sådär?
Ja, jag hade inte koll på att Klein var skadad, men jag hade nog trott att med Klein skadad så hade jag sagt att det var Trent Alexander-Arnold som skulle in. Det är ju ingen...
Det finns ingen annan lösning.
Det finns ingen annan lösning. Nej, där. Det skulle vara peta över Milner på den kanten och stoppa in Moreno.
Det var det jag menar.
Ja, men det har ju inte Jürgen Klopp gjort en enda gång. Och Trent Alexander-Arnold har ju spelat i Liga Cup och FA Cup och sådär på den där högerbacken och gjort det bra.
Yeah.
Och är ju den, liksom har varit under flera år, alltså den liksom guldklimpen på akademin. Har varit liksom bäst i sin åldersgrupp från han var liksom 10, 11, 12, 13. Men är ju en central mittfältare egentligen.
Okay.
Men som har då med lite krav då uppifrån också, tror jag, att han liksom ska slussas in i det här laget nu. Liksom. Han är så pass bra och de tror så pass mycket på honom att de vill gärna göra en plats för honom i seniorlaget.
Yeah.
Och då har det fått bli högerbacken. Redan så spelade han mycket under försäsongen som högerback och fick visa upp sig. Gjorde det väldigt bra och gjort det bra under Liga-cupen. Och han löste det väl, även om det såg lite nervöst ut i början, så löste han det väl helt okej. Med tanke på uppgifterna han hade framför sig. Men
Han var ju lite darrig sådär, han hade lite problem. Men samtidigt så Ja, det blev ju ingen Achilles här eftersom Manchester United inte utnyttjade.
Nej.
Alltså de hade kunnat satt Martial i 4-5 en mot en lägen i första halvlek och även inledningen av andra halvlek.
Han tog sig förbi varenda gång.
Ja, då hade det ju blivit problem för Liverpool, men det blev ju aldrig det riktigt. Det var någon gång som det var lite där. Han hade ju nog bolltapp där som hade kunnat bli kostsamt, men han klarade sig. Han kom undan med hedern i behåll.
Ja. Övrigt kring matchen, nu var dina tankar när du såg den? Man visste ju att det skulle vara mycket känslor som vanligt, mycket kamp. Det som det alltid blir när de här två lagen möts. Vad tyckte du om kvaliteten och tempot?
Ja, och tempot var ju stundtals högt där när det drevs upp av att de pressade högt båda lagen och vill vinna tillbaka bollen snabbt. Problemet blir ju när lag pressar, som många lag gör i den här upplagan av Premier League, att kvaliteten i Premier League räcker inte riktigt till för att klara den här höga pressen. Och det var ju, tycker jag, ganska tydligt att varken Manchester United eller Liverpool klarade av en motståndare som pressade högt. Då räcker inte tekniken riktigt.
Nej, men man såg många göra fina försvarsinsatser, men jag såg till exempel en Ander Herrera som var väldigt effektiv att stänga av Jordan Henderson.
Ja.
Hade ju extrema problem med sitt passningsspel på andra sidan.
Vilket han inte brukar ha på det sättet. Och det är ju ett tecken på att när tempot drivs upp, när det blir lite högre press, vilket det är från Liverpool, då klarar man det inte riktigt.
Men även en Roberto Firmino som var väldigt effektiv i sin press.
Helt otrolig. Han springer ju nästan själv och pressar för tre man och gör det väldigt, väldigt bra.
Samtidigt så när han väl lyckades pressa loss bollen, så var han inte riktigt vän med bollen på små ytor som man normalt sett brukar vara. Så att det var lite så. Men det var tydligt att båda lagen hade defensiven och pressen som sin första prio.
Ja, men jag tycker att det också har varit ett karaktärsdrag för Premier League och topplagen den här säsongen, att det har blivit mer fokus på alltså hög press och sådär. Man kan titta på Tottenham jobbar så, Liverpool jobbar så, Manchester United har börjat jobba så, City jobbar ju givetvis så med tanke på vilken tränare de har. Ja, men det där var ju 4 av topp 6. Ja. Arsenal, ja, det är ju ingen sådär helplanspress på något sätt, men det är klart att de vill vinna tillbaka bollen så fort som möjligt också. Och så har du det laget som är kvar då, det är Chelsea. Och där har väl de blivit mer att när de väl har fått ledningen, då sitter de ner lite mer. Men det är klart att de kan också gå högre och jaga.
Nej, men det är väldigt typiskt med det också som du var inne på med Roberto Firmino. Det är ju så han används. Det är ju det. Han är ju en defensiv forward.
Ja.
Och då det är ett fattas ju ibland den där absolut lilla sista touchen
så är det ju.
Åt andra hållet då, men som defensiv forward är han ju fenomenal. Och Mourinho verkar ha skaffat sig en ny ovän i Jürgen Klopp. Såg du bilderna från sidlinjen där de gick ihop på slutet? Efter Herreras tröjdragning och Firminos knuff där. Han är bra på det, Mourinho. Han gillar inte att vara kompis med de övriga tränarna i toppen. Han gillar den där att det ska skava lite grann. Det ska finnas
så är
lite.
Det. Så är det. Han drivs lite grann av det där. Hela hans aura bygger på att han vill ha de där dusterna.
Ja. Och Jürgen Klopp har inte jättelätt att hantera sina känslor nere på sidlinjen. Det vet vi ju sedan tidigare. Han har lite temperament. Jag har fått frågor kring allt det här förstås. Men en som jag tyckte var lite rolig var Marcus Bergman. Har Pogba Premier Leagues bästa hockeyröv? Alla Jäger. Den tycker jag man kan ställa till dig, du som är gammal hockeynörd.
Ja, just det.
Galet bra på att stå och täcka bollen med kroppen.
Ja, det är han ju faktiskt. Han är ju väldigt stark. Så ofta när man står och täcker så där, då, alltså, man är ju inte tillräckligt stark för att hålla emot. Utan man får en knuff i ryggen och så flyttar någon på en. Men han står ju bara och håller emot. Och ja, han kanske har den bästa hockeyröven som, som han skriver där. Han är ju... Det är nästan så att han vill söka upp kontakt av motståndaren. För han vet att han är så stark så han kan hålla ifrån. Och det är få spelare som är det, i alla fall mittfältare.
Sådär. Men det är också det man märker med spelare som inte är så starka. Att de behöver ta sats på ett annat sätt. När de märker att spelaren kommer bakifrån. Att de, liksom, de får trycka ifrån så pass mycket så att de tappar bollen och balansen mer på ett sätt. Han kan ändå stå kvar och ha bollen inom kontroll och ändå vara så pass stark att han kan ta den fysiska bataljen. Och det är värt ganska mycket förstås. Annars hade han ju en ganska jobbig söndag sådär, när han skulle lansera sin emoji och han hade klippt sig med han hade sin finaste frisyr på sig och så vidare och så. Nej. Det var inte Pogbas afton.
Nej, precis. Han började svagt och sen kändes det som att han bara överarbetade för att reparera en svag start. Och det är nästan Pogba när han är som sämst. Som han var i delar av inledningen av säsongen. När han liksom, det blir för mycket att han börjar svagt. Istället för att sänka ambitionsnivån och ribban och spela enkelt och spela sig in i matchen istället. Då höjer han den och ska börja klacka och göra svåra saker. Och då blir han
som ta skott från han 40 meter.
Gräver sig bara djupare egentligen ner. Så där är någonting han behöver jobba bort.
Och Zlatan sätter sitt 14:e mål för säsongen och kliver upp då på en delad skytteligaledning, va?
Stämmer.
Med Diego Costa och Sanchez är där också.
Det är ju såklart jättekul att Zlatan fortsätter leverera. Det var ju en ganska svårbemästrad avslutning det här. Gräva upp en nick från diket i princip. Man är inte förvånad när han gör det. För att han har ju den där förvågan att hitta det enda sättet som går att göra mål på i princip.
Mm. Och än en gång så får de effektet av att slänga in Marouane Fellaini. Det är ju hans första nick där som går i stolpen som skapar de det här läget. Ju.
Säger han med ett leende.
Ja, men det är ju någonting med den här typen av antispelare som är liksom som ett verktyg bara.
Så är det ju. Den här matchen var ju väldigt lyckosamt med tanke på att de klarar inte av att spela igenom Liverpool, så då fick de ju gå långt istället och de blir ju extremt tunga när de har både Zlatan och Fellaini där framme som referenspunkter för den långa bollen. Men hade Zlatan varit en 1,70 forward som hade varit liten och snabb som en vässla och så slänger du in Fellaini, då vet ju alla att bollen kommer komma på Fellaini. Nu står det ju två sådana där fyrtorn där framme. Och det blir ju när målet kommer, så när inlägget kommer där från Rooney det första, då är det två stycken sådana som Klavan ska spela en mot två mot. Alltså, jag tror att skulle de ha Fellaini och spela det här spelet oftare på plan, så skulle de skulle ha ganska mycket lycka med det, för att det är jobbigt att möta.
Mm. Ja, det har ju knorrats en del i Manchester United-led, för nu vill de ju förlänga Fellainis avtal här med ytterligare ett år. Har ju Mourinho
han behövde göra det här inhoppet nu för att liksom någonstans vidimera det beslutet, för det är klart att det var ett beslut som förvånade väldigt många.
Ja. Men Mourinho gillar ju att ha den där
rollspelare.
Rollspelare. Absolut, han vill ju kunna bestämma hur matchbilder ska se ut, och då vill han ha spelare som han...
Men jag ser inget problem med att skicka in Fellaini sådär som plan B och lyfta långt. Det som är problemet, det är ju när han startar på defensivt mittfält i matcher där de ska dominera. För då blir ju han en temposänkare. Då blir ju han en spelare som bara skälper sitt lag. Men att han är plan B och man börjar lyfta långt på honom i en match där man har kört fast, det ser jag som en bra roll för honom. Det är det han ska användas till.
Absolut. Och även han var som bäst i Everton.
Ja, men då var ju när de flyttade fram han lite i plan, och han fick stå där uppe och ta ner bollar på bröst och vända och vrida och sen såklart använda sin skalle som han är livsfarlig med.
Ja. Vi lämnar den matchen där då, och sen så får vi väl tipsa om att du gjorde en lista i veckan på de, hur många snyggaste målen?
25
snyggaste målen. Ja. Du får nästan revidera det nu, va?
Ja, det får jag göra faktiskt.
Andy Carroll.
Ja, den måste in där.
Helvete vilken träff.
Ja, för mig är det ju ett av de 25. Det är ingen tvekan om det. Eftersom att det är så fruktansvärt hårt och eftersom att bollen sitter så bra som den gör. Den sitter ju nästan i krysset. Alltså,
ja, men du får inte ens med två målvakter så räddar
den bollen. Nej. Utan den hade suttit med två målvakter. För den keeper som hade stått på den sidan, han hade inte heller kunnat reagera i princip. Utan det är bara att lyfta på hatten. Man tror ju inte att den där typen av forwards har den där i sin verktygslåda. Men vi har ju sett Peter Crouch med sina liksom ja, bläckfiskben.
Ja. Göra liknande.
Göra bicykletas mål. Ja. Upprepade gånger faktiskt. Ja. Förra om åren. Och ja, jag trodde inte Andy Carroll skulle bjuda på den där träffen också som man får. Det är en sån där träff som...
Ja, det är en buster, känns, det är en busterträff alls liksom.
Hela, nej, det är en busterträff. Ja. Det är en busterträff. Så att, ja, det var roligt.
Ja, det är nog den bästa bicykletaträff. Om det nu är en bicykleta eller om det är en cykel... vad man nu ska kalla det. En hög cykelspark på något sätt. Alltså det måste vara den hårda. Det är så Van Basten
fast Basten, jag kommer ihåg den från 86. För den hade jag på ett gammalt VHS-band hemma som jag satt och vevade om och om igen. Jag vet inte om det var Sportkrönikan 86 eller någonting. Det var fyra år och satt och kollade på den om och om igen. Den var faktiskt inte så hård.
Den var inte så hård.
Däremot, det som är grejen med den är att den sitter ju verkligen precis i krysset. Det går inte att få mer kryss av den. Och det är det som gör den, det målet så speciellt. Jag tror det är för massan 86 om jag inte minns fel. I Ajax då. Ja. För den som är ung och lyssnar på det här.
Jag hade också på ett sånt där World's Greatest Players VHS band som jag tittade på. Då var det målet med, men jag minns inte.
Ja. Nej, det är inte så hårt faktiskt. Nej. Däremot så vill jag minnas att Cavani har gjort några såna här fruktansvärt hårda. Jag tror att han gjorde en som var offside en gång. Som var så där avvinkad för
bekant.
Offside.
Det låter väldigt bekant. Jag tror att
den var fruktansvärt hård. Vilket är nästan kriminellt av linjedomaren att vinka av den, ett sånt mål.
Nej, det får man inte göra.
Det får man inte göra.
Nej. Verkligen inte. Nej, men tydligen så har då Andy Carroll sa efteråt, det här är ingen slump. Han har tränat på precis det här. På precis där avslutet. Han har tränat länge och Billich har tydligen varit bekymrad. För han är rädd att Carroll ska skada sig.
Ja, okay.
När han står och nöter den här cykelsparken.
Ja, just det.
Men ja, övning är färdighet. Det är
så är det.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Intressant också från...
Ja, men vi kan ju nämna där också. Det var ju intressant av Billich att han plockade upp Michael Antonio lite högre upp i plan. Han gjorde väl tre assist.
Det är Michael Antonio som slår
inlägget där. Men han gjorde väl tre assist i matchen, tror jag.
Ja, det är så.
Ja.
Och... Jävla spelare det
ja,
är.
Ja, det är en skön lirare.
Han
gillar honom.
Han har så mycket leverans. Ja. Han har så lite annat, men han har så mycket leverans.
Ja, så är det. Det är en poängspelare.
Ja, man gillar verkligen det.
Så
det
finns, och man gillar ju också det att han är en poängspelare, men som vi sa här förra veckan, alltså kombinationen av att vara en poängspelare och sen i nästa moment se ut som en League 2-spelare.
Ja,
precis. Det är det man gillar.
Ja, men det är liksom så här, han är motsatsen till den här, kommer du ihåg, Denilson, en gamla klassen som bara stod och gjorde översikt.
Världens dyraste spelare en gång i tiden när han värvades till Real Betis.
Ja, han kom ingenstans. Det var bara liksom teknik, felvänd och så vidare. Det här, alltså Michael Antonio är raka motsatsen. Ja. Det är inget sånt.
Nej.
Det är bara smäller, men den sitter hela tiden. Oerhört hög procent.
Bra målgester också.
Ja, ja, men och sen en karaktär på det.
Bjuder på sig själv.
Ja, men det är verkligen en favorit hos mig.
Är det rent av din favoritspelare i Premier League?
Kan mycket väl vara det.
Jag tror du alltid skiner upp när hans namn förs på tal.
Ja, men jag tror att det är det faktiskt. Det finns några stycken, men Michael Antonio just nu. Man blir glad varje gång man ser honom. Så är det. Lördagens topplag mot övriga. Vi har pratat om den här skillnaden mellan topp 6 och de övriga i år. Och det blev ganska tydligt i lördags. Man tyckte liksom att Chelsea ska åka till Leicester. Ja, men det är en tuff bortamatch där. 0-3. Det är ingen snack. De städar av den. Tottenham ska möta West Brom. West Brom alltid liksom, du vet, det är Tony Pulis. De har mycket tyngd och mycket kvalitet liksom defensivt. De har gjort det väldigt bra under säsongen. Städar av 4-0.
Men då kan vi gå in på dem lite där.
Vi ska göra det. Ja. Och sen då, visst, Swansea med hur de ser ut och Arsenal då, borta på. Det är, ja, 4-0, det är inte mycket att snacka om.
Nej, det är det nog inte.
Men det blev så uppenbart liksom, hur stor skillnad det är mellan topp 6 och de övriga lagen.
Ja, det har blivit en jätteklyfta däremellan, och det gillar vi ju egentligen inte. Samtidigt så, som jag sagt där tidigare, jag gillar ju det faktum att det är 6 lagen som kan drömma om titeln.
Det är trösten.
Och det gör ju att titelracet lever på ett sätt. Nu har ju Chelsea ryckt lite grann då, såklart, men det gör ju ändå att det finns en edge där fram i toppen, att många lag är inblandade, som är väldigt spännande. Man får köpa det där. Man får ta det onda med det goda där. Men om vi går in där först på Chelsea där, så det var ju en väldigt imponerande insats med tanke på vad som har hänt dagarna innan där med Diego Costa, soppan och det där. Åka dit, göra 3-0 på Leicester. Leicester är inte Leicester som de var i fjol, men det är ändå
ett ramstarkt.
Ja, precis, det är ju det. Och visst, jag tror Chelsea bara hade 3 avslut på mål. Alla 3 gick in, jag tror det var så. Men de är ju gedigna. Systemet sitter, spelar ingen roll vem som spelar.
Pedro ser fantastisk ut just nu.
Ja, det gör han. Hans touch där, alltså nickmålet är ju inte speciellt svårt att göra. Men touchen när han sätter den väggen ner till Willian, den är ju helt magisk.
Ja, den är bra.
Så när han har varit förvånansvärt bra, får man säga.
Ja, jag tycker liksom, jag var väldigt skeptisk till den värvningen. Jag tyckte det kändes som en spelare som levde väldigt mycket på miljön nere i Barcelona. Och sådär, visst snabb och så vidare, och hade liksom bra teknik och sådär, men och tyckte förra säsongen inte alls att han levererade någonting i närheten av det vi har sett under konten.
Kommer ihåg när han kom där, så vet jag att jag skrev där att han bidrar ju med egenskaper som Chelsea behöver, just det där med att han springer och så vidare. Och så fick man ju käka upp det när han inte levererade sen. Han gjorde ju det i premiären sen där, eller i debuten där. Men sen hade han ju en väldigt tung debutsäsong så. Men nu har han verkligen spelat till sig en ordinarie tröja. Svårt att peta honom nu. Det känns inte aktuellt. Willian, lagets bästa spelare i fjol, han har ju haft väldigt svårt att ta sig in. Och det säger ju någonting om hur bra Pedro har varit. Men om vi går sen på nästa match där, Tottenham mot West Bromwich där. Jag kollar på reprisen där, första halvlek där, och jag noterade där att det var många som var lyriska över Tottenham. Och de, ja visst, det är klart, det är lätt att vara det när de gör massa mål och så. Men alltså West Bromwich, vad fan höll de på med? Tony Pulis ser jag som en extremt skicklig taktiker. Men här gick han ju helt fel i den här matchen. Och det blev ju så total krasch taktiskt att det var han som skälpte West Bromwich. Och sen när de väl satt där och hade rått ut båten med det där, den där matchplanen de hade, då hjälpte ju spelarna själva till att verkligen sänka skeppet också. Men det som var problemet var ju, det här är svårt att förklara i en podd, men som jag ser det då, det var ju att han har ju väldigt mycket lycka med att spela typ sexbackslinje förra säsongen när han mötte Tottenham. Men grejen var att det var ju Tottenham som spelade 4-2-3-1 med yttrar som gick inåt. Nu har de ju en trebackslinje, och hur han trodde att Rondon skulle ensam suga fast de där bollarna mot 3 försvarare, hur han ensam skulle pressa 3 försvarare där uppe, det, för mig var det helt det var huvudlöst att spela på det sättet. Sen spelar de ju som att det var De låg ju i en sexbackslinje, precis det som funkade i fjol. Och tanken med det var inte fel. Tanken blev ju fel för att de mötte ett annat Tottenham den här gången, som inte formerade sig på samma sätt som de gjorde i våras. Och ja, sen som sagt så tycker jag att det var helt horribla individuella misstag från West Bromwich sida. Så att ja, Tottenham var bra, absolut, det är ingen tvekan om det. Men de fick ju väldigt mycket hjälp av dels ett West Bromwich som kom dit med en helt huvudlös matchplan och ett utförande som var under all kritik.
Men vi har ju faktiskt sett också ganska många gånger den här säsongen hur Pochettino har vunnit tränarkampen även mot Vi har sett det mot Conte, vi har sett det mot andra topplag.
Ja, det gäller Pochettino.
Han är väldigt skicklig på att ställa upp taktik för varje match som funkar. Och även där Tottenham kanske inte har vunnit, så har man ändå sett att man har lyckats störa motståndet så
absolut
effektivt.
Men om man säger så här då, att Pochettino, han tokvann ju matchen mot Conte. Och i den här matchen tyckte jag snarare var Pioli som tog förlorade matchen på att han gick bort sig fullständigt. Men som sagt, när det gäller Pochettino så är det ingen tvekan om att det är en av världens bästa managers. Alltså han är redan uppe där bland crème de la crème, och han kommer definitivt att träna en av de största klubbarna i världen inom sinom tid.
Nej, för jag kommer ihåg också matchen mot Manchester City som de väl sen i slutändan förlorade, men eller blev det kryss? Nej, jag minns inte riktigt. De förlorade den, va? 2-1.
Jag minns inte nu.
Men hur de rullade ut sitt fullständigt i första halvleken och det, men lyckades inte knyta ihop den säcken. Jag kanske minns fel nu, men jag vill minnas att det var en sån.
Det var väl borta mot Chelsea där de spelade väldigt bra. Torskade den matchen ändå.
Var det mot Chelsea kanske det var som man tydligt så att det taktiskt var väldigt, väldigt klokt sammansatt Tottenham även då. Och Swansea Arsenal. Det var ju ingen lätt liksom premiär för Paul Clement i Swansea. Han har ju en uppförsbacke där och ta sig an. Och frågan är hur han ska lösa det här.
Nej, alltså, det är ingen som vet, och det vet han inte själv heller. Det är klart att han kan tro saker, men jag tror att han...
Materialet finns ju inte där.
Nej, liksom. Alltså spelmaterialet finns inte idag, och det är ganska kort tid kvar av fönstret, så att han skulle få in den kvaliteten nu på, vad blir det, på 13 dagar. Tusan alltså.
Nu blir det lite silly här. Vi börjar med ursäkt till det som tycker att det är fruktansvärt att vi har en plats för sånt. Men han har ju plockat in då Martin Olsson, som ju inte är det liksom, det är inte det hålet kanske man tänker att de behöver, men hur ser du att de ska kunna
täta läckorna riktigt bra mittback, och vad man hittar det nu, det har jag ingen aning om. Vad Swansea ska hitta det.
Nej, det
ser jag som nummer ett. Och jag tror att problemet är djupare än att de bara kan värva ett par spelare här i januari och lösa det. Samtidigt, visst, det finns ju plankor i ligan. Det finns ett Hull, det finns ett Sunderland, och sen räcker det med en klubb till så har man ändå klarat det där kontraktet. Och det är klart att det går. Det är möjligt, men uppförsbacken den är brant.
Samtidigt tycker jag de andra lagen där längst ner ser bättre ut än Swansea.
För tillfället.
Det gör de. Och på lördag blir det väl, ska man till Anfield, Swansea.
Den är tuff.
Det blir inte heller lätt när man har svårt att försvara sig. Arsenal då, som vi har ställt en del frågetecken kring. Giroud, han gör mål igen.
Ja,
han är i fantastisk form just nu.
Det är han, och så fick han ont och fick kliva av. Jag vet inte hur allvarligt det var med honom där, men det är klart att
men samtidigt så ser spelet bättre ut när Sanchez spelar där uppe.
Ja, och det där är ju en sån där jag tror det är svårt att komma runt det där känslan av att när Giroud spelar så gör han mål. Och då känner nog alla att ja, men det är klart att han ska spela. Men när han inte spelar, då får de det där djupledsspelet som gör att alla andra runt omkring också gör mål. Och jag tror att Giroud har väl varit inblandad, när han har varit på planen har varit inblandad i 75% av målen. Ja, men det blir ju för att spelet blir ju så låst kring att de bara kan anfalla på ett sätt. Och när Sanchez bara löper upp stora hål i motståndarens försvar, så kommer det ge följdeffekter som innebär att alla andra också gynnas av det. Och det är ungefär så, jag skulle säga att man kan dra parallellen till när Ruud van Nistelrooy spelar i Manchester United. När han spelar, ja, men då då gjorde ju han alla målen.
Mm.
Ja. Men sen när de bytte ut honom och spelade med Luis Saha längst fram, så var ju inte Saha en bättre liksom målskytt. Men det var då de vann ligan, och då gjorde ju alla andra runt omkring massa mål istället. Så att det finns ju den effekten att du blir, ja, precis som du säger egentligen, spelet blir ju sämre med Giroud på plan. Men spelar han, så kommer han göra det bra. Det är ingen tvekan om det. Och laget kommer ju såklart gynnas av att han gör mål. Men laget blir ändå bättre, tycker jag, när Sanchez spelar längst fram.
Mm. Och vi får väl se nu då. Men, och Sanchez har ju ändå trots allt gjort sina 14 målen också.
Ja, precis. Att, men där ser man ju ändå en effekt på Sanchez, att han gör ju mindre mål när, såklart, när han spelar som ytter.
Ja.
Och han är inte lika effektiv då, och det är inte förvånande på något sätt.
Så är det förstås. Ja, det, han har ett angenämt problem ändå, den gode Wenger.
Ja, det är bättre att angenämma problemen inte, eller, än att ha problem.
Mm. Ja, verkligen. Vi har fått som vanligt en massa frågor. Vi kan väl börja. Vi har ju vår telefonväxel.
Du med din telefonväxel. Alltså.
Ja, men jag tycker det är roligt. Vi tar en fråga därifrån och vi lyssnar på den.
Hej, Claes Wiberg heter jag. Jag undrar vilket lag som är bäst i förhållande till hur mycket spelarna kostar eller värda jämfört med vilket som är sämst i Premier League. Jag kan tänka mig till exempel att Bournemouth är väldigt bra, ligger väldigt högt upp på den listan, och att ett väldigt dyrt lag skulle ligga lite längre ner. Det ska vara roligt att höra er prata om detta. Tack så mycket!
Ja, det är en intressant fråga så här i tider. Han nämner ju här Bournemouth som exempel på ett lag som har ganska lågt värde på sina spelare men som får ut ganska mycket.
Ja, de är ju med där uppe, det är ingen tvekan om det. För de gör ju egentligen bara budgetvärvningen. Sen la de väldigt mycket pengar på Max Gradel där. Han har de ju knappt spelat.
Nej.
Och
rätt mycket pengar Mings på Jordan Ayban har heller inte spelat.
Han har inte spelat så mycket. Tyrone Mings kostar väl också, han blev skadad direkt. Så ja, de är ju med där uppe definitivt. Jag tycker även Liverpool ska nämnas där uppe. De värvar ju inte som de andra topplagen. Och deras spelare tror jag inte skulle kosta, det finns givetvis undantag med Coutinho och ett par till, men om man ser på hela elvan så skulle inte den elvan kosta så mycket att köpa jämfört med City och Manchester United och Arsenal för den delen. Så att ja, Liverpool vill jag upp där uppe också.
Ta Ragnar Klavan till exempel, han kostar inte så många.
Nej, precis.
Folk visste knappt vem det var. Jag visste inte vem det var före han kom. Det är ju en sak att värva så. Folk pratar om Matip som kom som en free transfer, men han hade ju ändå ett värde inför Ragnar Klavan. Kostade ju faktiskt väldigt lite. Var inte en speciellt eftertraktad spelare på marknaden på det sättet. Så det är intressant. Men det är så han jobbar, Klopp.
Ja, precis. Han vill
i Bournemouths fall så är det ju inte ett självvalt alternativ. De har ju inte så mycket pengar. Nej. Att röra sig
samtidigt
med.
Har ju de också fått ta del av TV-pengarna. De kan ju lägga pengar. Men nej, det är ju, där är det ju mer att de kanske
de ska bygga upp en organisation för att vara ett Premier League-lag här. Så de har ju inte grundstommen för att befinna sig på den här nivån egentligen med träningsanläggningar och liksom stadion och såna här saker som måste ordnas med de här första säsongerna, som vi förstås Liverpool har i överflöd av. Vi tar en fråga från Lukas Larsson. Hur bra kan Middlesbrough bli om de köper både Bojan och Bamford?
Jag vet inte om det påverkar så mycket. Det är klart att Bojan skulle ju säkert vara sexy i det laget med tanke på hur Karanka vill spela och så vidare. Men Bamford vet jag inte om jag sätter så stor tilltro till. Nu har han ju haft några utlåningar och han har inte lyckats så bra. Det har ju snackats
mycket Bamford.
Ja, vi har snackat mycket Bamford.
Och det är ja, vi väntar ju fortfarande på att han ska leverera.
Det är Chelsea.
I Chelsea.
Och det får ju nog vänta.
Kommer han ju aldrig göra.
Men det är därför vi har snackat så mycket Bamford, just eftersom att man vill ju att Chelseas unga spelare ska få chansen där. Och nu har de ju börjat få det. Men Nathan Ake som nu är tillbaka och så vidare. Så får vi se om han får spela och så nu.
Precis. Jakob Persson skriver, när är det dags att på allvar börja prata om Pep out? Vi missat Champions League eller vi är en femteplats den 18 januari? Det är idag det.
Ja, 17 idag.
Ja, det är 17 idag.
Ja. Så det är måndag.
Ja, precis.
Nej, men Pep out kommer såklart att börja diskuteras här lite längre fram i vår om de fortfarande är liksom som håller på att missa fjärde platsen. Annars tror jag att han har så mycket förtroendekapital med den CV:n och de antal titlar han har tagit tidigare.
Han har ett okej CV, det har han.
Ja, det får man ändå säga. Han har tagit ungefär 30 titlar som tränare. 30 titlar, det är ganska mycket ändå. Det är ganska mycket ändå.
Fick ihop ett helt okej lag där i Barcelona till exempel.
Ja,
det kanske är det bästa laget vi någonsin har sett. Men ja, det kan han ju ta upp i en förhandling. Att,
så är det ju, ja. Det är det han kan vila på fortfarande. Sen är det ju sådär, ibland är ju Pep sådär att han gör grejer som gör att han framstår som smartare än för sitt eget bästa liksom. Mm. Han vill uppfinna hjulet 5 gånger om igen. Mm. Och det funkar om man får resultat med sig. Men går det emot då... Ja, då är det tufft. Och Pep out, än så länge, nej, det kommer inte vara snack om det. Men det är klart att om de ligger och börjar kriga om fjärde platsen här framme i vår, då kommer ju såklart den taggen att dyka upp på Twitter. Det är ingen tvekan om. Sen att City skulle sparka honom, nej, det tror jag är, det är en bit bort. Han kommer få mer tid att bygga upp och bygga sitt eget lag.
Det måste han få.
Och han har ju sina polare i lagledningen också. Ja. Det är Begerstein och de här som har plockat dit honom. Så att, jag tror att det blir svårt att se att han skulle gå efter den här säsongen. Även om han skulle missa fjärdeplatsen. Jag tror inte det.
Det som jag har noterat och det som man har känt till om Pep sen tidigare också är att han är ju ganska känslig. Han har ju bränt ut sig förut till exempel och velat liksom ta ett kliv bort från fotbollen. Han tyckte att det har blivit för mycket och han är ju inte en tränare som någonsin har befunnit sig i den här typen av motvind.
Nej.
Det här är ju en ny situation. Vi såg ju när Mourinho under förra säsongen för första gången i sin karriär hamnade i den
i
typen.
Riktigt
snålblåst. Så kunde han inte liksom riktigt hantera. Han var inte den manager som kunde vända ett psyke på ett helt lag. Alltså han var inte en Tony Pulis på det sättet. Så som ja, men han, det kan blåsa nästan hur hårt som helst. Han kommer vara precis likadan ändå och han kommer inte bry sig.
Nej, det finns ju en poäng i det där att
det finns ett frågetecken där i alla fall kring Pep. För han har sett ganska deppig ut på slutet.
Ja, lite ur balans i några intervjuer och sådär. Nej, det finns ju en poäng i att du lär dig väldigt mycket som tränare av dina förluster. De lär dig egentligen mycket mer än vad de vunna matcherna gör. Och Pep har ju knappt förlorat som tränare.
Det här var hans största ligaförlust i karriären.
Ja, precis. Och, jag känner väl någonstans det där att han har vunnit i 8 år i rad. Han har i princip vunnit allt som går att vinna. Och nu kommer han till den där punkten när det börjar gå emot. Och då, ja, det är en ny situation för honom och den är svår för honom att hantera. Och han känns inte så preparerad för att hantera den. Och just, jag tror det bara är så enkelt. Han är inte van vid det.
Och han har ju kommit. Premier League är den svåraste titeln att ta i världen.
Ja, så är det ju. Och det tror jag, kan man nästan läsa mellan raderna hos honom också. Att jag menar, går det till Tyskland och tar över Bayern så ja, då är det ju favorit i titeln automatiskt och ska vinna titeln. Går det till Spanien, ja det är 3 lag som kan vinna. Det är Barcelona, det är Real och det är Atletico. Och det känslan är ju att går det till Premier League så finns det inga sådana garantier. Och han har också lärt sig att engelsk fotboll är tuff. Riktigt tuff när det handlar om rent taktiskt. Du möter andra typer av lag och han säger ju själv att han har fått anpassa sig.
Och jag tror mentalt också, det finns inte det liksom, alltså vi pratar mycket om hur spelarna blir slitna av det här höga matchtempot, att det är krav liksom, det är flera gånger i veckan, över, inte minst över julhelgen och så här under vintern. Och då förstås för de lagen som till exempel Manchester City som befinner sig ute i Europa. Men jag tänker också att det är mentalt för hela alltså staben runt omkring, att man ska ju liksom ta fram en ny matchplan och man ska ladda om för sig själv också.
Yeah.
Och befinna sig på flera fronter samtidigt och leverera hela tiden, och så med den pressen och med media och så som det är i England. Det är ett tufft jobb alltså.
Det är ett tufft jobb.
Ingen snack. Erik Karlsson skriver: vilka tror ni blir 1, 2, 3 skytteliga? Snabbt svar.
Kane, Aguero. Kommer Costa spela?
Ja, det är en bra fråga.
Ja, det kommer han,
Han göra.
Costa.
Ja. Ingen Zlatan.
Ja, man måste ju välja tre. Aguero skulle jag kunna ta bort, men jag vill ju ändå stå fast vid det man säger, inte bara hålla på och hatta hit och dit. Jag sa Aguero, jag säger nästan alltid Aguero inför varje
men
säsong.
Men han har ju högst goal return liksom.
Ja, så är det ju, och han ligger på 11 och det är inte så långt efter. Nej. Och skulle han bara komma tillbaka nu och börja göra lite mål igen, så ja, då är jag med där uppe. Men Kane ser ju helt ut nu, det gör han.
Ja. Han gör de här säsongerna år efter år. Han börjar lite svagt. Och sen så kommer han in i det, och sen växlar han upp och sen så börjar han ösa in dem. Thomas Nygren undrar: hur kan det vara tillåtet med reklambudskap i frisyrer men otillåtet med budskap på en t-shirt? Alltså reklambudskap är väl tillåtet, det är väl politiska budskap och annat som är förbjudet. Man får inte ha budskap på t-shirt när man lyfter tröjan och sådär.
Ja, just det.
Men han gör reklam för sitt eget varumärke Pogba.
Det kan man tycka både det ena och det andra om.
Kan man väl göra. Säg vad du tycker.
Nej, alltså jag gillar det ju inte när det blir den här fokuseringen på alltså sig själv. Och det här är inte han unik med, men det är klart att sådana här spelare som Neymar och Pogba och Zlatan också för viss del liksom har dragit det här framåt de senaste åren. Ronaldo såklart också till en nivå där de blir liksom viktigare än laget.
Gareth Bale trademark registrerade väl sin så här hjärtsymbol, va, när han flyttade ner till Real Madrid.
Ja, du ser jag, liksom.
På något sätt med sitt.
Ja, jag menar jag vet inte. Nej, jag är inte så. Jag är inte så förtjust i den utvecklingen, det kan jag inte säga.
Nej. Kantboll då, Juventus nya klubbmärke.
Ja, det har varit mycket diskussion.
Det är nu inte Premier League här, men vi måste slänga in det bara för att det
får reagera. Jag gillar ju inte det heller såklart.
Nej. Här kommer en kul fråga. Mila Miliati. Miliati? Ja, något sånt där. Mila Miliati, ja, jag kan inte säga det. Ber om ursäkt för det. Skriver: jag har inget favoritlag i England, däremot en favoritupplaga i Fulham 00-01. Har ni någon liknande lag / årgång?
Fulham 00-01, det var väl med Sean Tiagana som tränare, om inte jag minns fel.
Mycket möjligt, det kan bli bättre än jag.
Ja, då. Och det, ja, det var när de gick upp i Premier League där. Minns inte så många spelare de hade. Luisa var där. Men ja. På tal om Luisa.
Precis. Ja. Hangeland var väl kanske där då? Var han där så tidigt?
Fan, om han var där redan då. Han kom nog senare. Men ja, det tycker jag var ett good shout. För Fulham under Tiagana var ju... Ja, de var ganska... Det var sexy fotboll, kommer jag ihåg. Det var spännande.
Ja, men man har några sådana upplager som man kommer ihåg som man gillade.
Jag har ju några. Ska jag börja med mina eller ska jag dra dina?
Vi kan ta varsin där, du börjar.
Ja, okej, okay. Då börjar vi tidigt då med Newcastle under Keegan där, när de krigade om titeln 96 där. Det var ju ett offensivt lag. Det var ett lag som hade individuell kvalitet. Det var ett lag som nästan aldrig var tråkigt att se. Det var ett St. James som kokade när de spelade hemma. Det var ja, men det var fantastiskt lag alltså, med framförallt det var showmans i det laget. Philippe Albert, bara en sån sak på mittbacken, som var en personlig favorit. Sen går jag vidare och då kommer vi in på Arsenal såklart, början av 00-talet där. Mm. Och då är det två upplagor egentligen av Arsenal som jag är väldigt förtjust i. Det är dels 0-1-0-2 när de vinner ligan. Då var ju Robert Pires väldigt, väldigt bra. Mm. Och han var ju oerhört begåvad. Och sen är det ju såklart Arsenal 0-3-0-4 när de Invincible-året. Jag tycker väl i och för sig, inte för att de var obesegrade, utan mer för den fotbollen de spelade i året. Den var ju fullständigt fantastisk. Och sen kommer vi in lite senare då. Då är det faktiskt Manchester United 0-6-0-7. Inte det året de vinner Champions League, utan jag tycker faktiskt de var roligare och mer spännande året innan. Det var ju det året när ingen trodde på dem inför det året, och sen var exploderade Ronaldo efter VM incidenten där med Rooney, var ligans bästa spelare, och de spelade fantastisk fotboll det året. Sen är det ju, nu missar jag ett lag där i, sen är det såklart Mourinhos första Chelsea-upplaga där 0-4-0-5 med Duff och Robben på kanterna, Drogba längst fram och de bara flög fram. Det var ju inte kanske är det laget som spelar den mest ögonfallande fotbollen, men det försvarsspelet var ju fläckfritt, och släppte de in 15 mål i ligan på hela säsongen, vilket var, ja, det var ju rekord och en otrolig, ett otroligt facit. Och sen kommer vi vidare in på faktiskt Tottenham under Harry Redknapp 09-10 där, när de har Van der Vaart och Luka Modric, och det kändes som att Tottenham i det läget kunde erövra världen faktiskt. Så ja, det är väl de lagen som de upplagorna som jag känner att jag fallit för.
Mm. Ja, men jag har ett par som jag också känt lite extra för det,
Liverpool under Evans.
Ja, men alltså bortsett från Liverpool då, där, där finns det ju flera upplagor som man har, men vilken, menar, Spice Boys och så vidare.
Ja, men vilken upplaga i Liverpool är du mest förtjust i? Är det Everton? Eller under Evans där, menar jag. Under Everton.
Alltså ja, det kan det väl vara. Det var någonstans där som,
för då
som
spelar de ju ändå jäkligt alltså,
de spelar ju fantastiskt underhållande fotboll, och fotboll, det fanns så mycket karaktärer. Jag var, du vet, sådär, du vet, två par, tre år yngre än några av dem. Michael Owen slog igenom. Han var ju fantastisk liksom. Han var ju bara liksom ett år äldre än
Macca.
Ja, precis. Och Fowler och Stan Collymore och ja, men det fanns ju så
de mycket. Gjorde ju egentligen allt där utan att de vann.
Ja, de vann ju inte, det var ju det. Men det var någonstans där som, jag, som mitt liksom, intresse för Liverpool övergick från att vara laget jag höll på till att bli ett intresse, om du förstår vad jag menar. Så var det ju. Men annars så var jag ju väldigt förtjust i Chelsea årgången 98-99.
Vialli.
Ja, precis. Gianfranco Sola, Tor-André Flo, Jimmy Floyd Hasselbank. Och sen tappade jag namnet. Vad heter han, den lilla terriern på mitten där som var så jävla arg?
David Batty.
Nej,
förlåt, Dennis Wise menar jag.
Dennis Wise, ja.
David Batty.
Dennis Wise där på mitten som sprang runt och bara, du vet, bara tuggade fradga liksom. Och sen är liksom elegant en såla och sådär. Så att det var ju, och så alla fransmän då liksom, eller Leboeuf och...
Ja, det var en riktig främlingslegion där, ja, redan då.
Ja, precis. Och det var ju före alla pengar, Abramovich-pengarna hade kommit in, så att liksom Chelsea var ju ett lag som låg liksom det där skiktet under topptrion då, som då var Liverpool, Arsenal och Manchester United.
Just det.
Så att de tyckte jag var roliga. Och sen så en upplaga som jag gillade mycket var ju också när Swansea under Brendan Rodgers klev upp första gången, och med spelare man inte liksom kände till och på ett, spelade på ett sätt som nykomlingar bara inte gjorde liksom. Det var det som liksom gick emot så mycket. Det var så otroligt kaxigt. Joe Allen och Gylfi Sigurdsson och Clint Dempsey och och spelade liksom fotboll på ett sätt som det imponerade så mycket.
Om något år kanske man kommer säga att Tottenham under Pochettino också, det vet man inte.
Nej. Och sen en Liverpool-upplaga som också, ja, förutom liksom laget som vann Champions League och så vidare, det var ju egentligen
inte. Men var det något favoritlag
egentligen? Nej, det var det ju inte. Det var ju bara att de vann den matchen på det sättet, och Steven Gerrard var som han var. Men däremot laget under Brendan Rodgers 13-14 säsongen med Suarez. Och när Brendan Rodgers fick till den här diamanten på mitten med Sturridge och Suarez där framme, då kändes det under en period som att det var ett lag som var oslagbart. Och Suarez var kanske nådde den högsta punkten rent kvalitetsmässigt som jag har sett i en Liverpool-tröja, för att under månaderna där november, december, det kändes som man gjorde hattrick i varenda match. Så bra tror jag inte att jag har sett en spelare spela i Liverpool-tröja någonsin. Det var liksom någonting annat. Och då var han ju världens bästa fotbollsspelare. Det, liksom han, det fanns ju ingenting som stoppade honom under den perioden där. Sen så svalnade han ju lite under våren, men han var helt ostoppbar ett tag där. Men det finns många. Man skulle kunna hålla på som länge som helst.
Slägga in en outsider. Blackpool under Ian Holloway. Jag gillar ju faktiskt alltså, att se dem.
Ja, alltså Charlie Adam med corner kicks are worth 15 million alone. Eller vad Ferguson sa.
Exakt, typ.
Ja, men bara för att man gillar Ian Holloway också. Alla hans one-liners.
Ja, precis.
Vi är lika, Blackpool och jag. We look better in the dark.
Ja, den är bra.
Och så vidare, ja. Skicka in era favoriter så ska vi ta upp dem. För att man skulle kunna sätta vilken, alla säsonger har ju haft sina lag som
ja, så är det ju. Så är det.
Men det där är mina... Det finns ju någonting med Rory Delap och Stoke och Tony Pulis liksom under den perioden,
ja,
som ju var antifotboll på så många sätt, men som
2008
hade,
där till 2009.
Precis. Jag menar, när man såg vart linjerna egentligen skulle gå, när man hade kritat nya linjer som var de minimimåtten som var tillåtna FA. Man såg de gamla linjerna var grönmålade utanför, och så hade de dragit nya linjer en meter innanför för att krympa planen så mycket som det bara gick för att stoppa allt liksom. Ja. Ingen skulle få spela fotboll på den här planen.
Och Dilaps Inka skulle nå så långt som möjligt.
Ja, han stod där med sin handduk och skickade in. Han kunde skicka dem med kraft mot bortre stolpen liksom. Ja, det hade sin charm det också, kan jag tycka. Vi går vidare med ett par. Det var en bra fråga. Jag gick igång, kände jag.
Portsmouth var ju rätt läckra där ett tag också.
Snackar ja, Pompey, bra när, ja. Med Peter Crouch och...
Ja, men när de hade alla möjliga lirare där.
Precis före konkursen.
Ja, men precis. De slutade ju fan sexa något år där med riktigt bra lag. Herman Reidarsson i försvaret där. David James i målet där.
Ja, just det.
Nej, de var riktigt bra. Mm. Roliga att se.
Max Söderström, nu kommer vi ner till verkligheten igen. Hur påverkas Tottenham av Vertonghens skada? Kan Wimmer axla manteln lika bra som han gjorde under förra säsongen? Wimmer har ju inte fått så många chanser.
Nej, inte fått så många chanser i år. Det är klart att det är ju olyckligt att bli av med en vänsterfot där bak också. För om jag inte minns fel så Wimmer är väl högerfotad. Och det blir svårt då att ta liksom, fylla den vänsterfoten i uppspelsfasen. Så att defensivt tror jag att de klarar sig bra. Det tror jag inte blir några större problem. Men det är mer sådär offensivt i uppspelen så.
Thomas Nygren undrar, vilken spelare i Premier League är bäst i förhållande till sina lagkamrater? Det vill säga mest för bra för sin omgivning.
Oj.
Jag har en kandidat. Okay. Robert Snodgrass.
Ja, det är sant.
Han är ett par klasser bättre än övriga halv.
Good call. Det får man ändå säga.
Jag tror han vinner den faktiskt. För att utan Snodgrass så hade Hull haft färre poäng och inte sett ut som ett lag alls, tror jag.
Nej, det måste ju vara något. Ja, det är ju Ylfi Sigurdsson då, eller Snodgrass.
Ja, det är något sånt.
Ja. Det måste ju vara något lag i botten, annars har ju alla lag ändå hyfsat.
Ja, men alltså det är liksom inte enmans orkestrar på samma sätt. För Hull är ju så nödgade att allting måste gå igenom Snodgrass på ett eller annat sätt för att det ska finnas kvalitet på offensiv planhalva överhuvudtaget. Lite angränsande fråga. Oscar Schultzberg, vilket lag är mest beroende av sin manager? Spurs, Pochettino, Bournemouth, Eddie Howe, Klopp kanske, Liverpool. Svårt att se dem leverera utan. Han är onekligen största stjärnan i laget i alla fall.
Ja, det är ju. Det är ju. Nej, jag vet inte riktigt. Svår. Vad har du?
Jag skulle nog ändå säga Klopp, just med tanke på att Pochettino i grunden har ett lag som har funnits där lite längre. Han har haft längre tid på sig också, men det finns en Harry Kane man kan liksom luta sig lite på. Och så där. För utan Klopp så tror jag att det här lagmaskinen Liverpool skulle hacka ganska snabbt. Och så där. Jag har svårt att se något av de andra lagen göra det på samma sätt. Säg att Klopp skulle ha 4 matcher på läktaren, som en del andra tränare kan råka ut för ibland, då tror jag att det skulle gå ut över spelet ganska mycket. Kanske mer än för, men klart, Pochettino har vi suttit och hyllat här för sina matchförberedelser och sin taktik.
Båda har ju gjort ett helt otroligt jobb, så är det ju. Nej, svårt att skilja dem åt.
Martin Horsmar undrar om Bravo är världens sämsta målvakt.
Nej, vi får ju den där.
Ja, men det var ju Mignolet innan. Mignolet var världens sämsta målvakt i början på säsongen.
Men vi har fått den där med Bravo,
ja,
med jämna mellanrum. Så att han har haft en väldigt jobbig säsong med City. Han räddar inte så många bollar som vi skulle önska. Han har givetvis bidragit till hans spel, Peps spelidé om spelet med fötterna. Men han har inte imponerat så mycket med fötterna så att jag på något sätt tycker att det har varit värt det.
Nej.
Så att han har inte imponerat. Sen om han är världens sämsta, det vet jag inte om han är riktigt, men
han är inte världens bästa i alla fall.
Nej, det är han inte. Det är han inte. Så det kan vi slå fast.
Ja. Nej, men det är intressant det där, för det man brukar säga om målvakter som har lite problem, det man sa om David de Gea när han hade ett problem, man har sagt om Simon Mignolet och sådär. Målvakter som har varit ifrågasatt är att de har i alla fall varit bra shotstoppers. De har haft problem med det. Men det känns som att Bravo har andra kvaliteter, men han är en dålig shotstopper. Han är liksom tvärtom. Ja, det var väl vad vi hade att bjuda på den här tisdagen. Har du något du vill tillägga, Kalle?
Nej, egentligen inte.
Det känns som vi har tagit oss an den här fullmatade helgen och ser blickar framåt. Manchester City Tottenham. Det blir ju en godisbit på lördag kväll.
Verkligen.
Hörru du, tack för att du kom, Kalle. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.